dig just nu. Jesus, vi tackar dig för ditt blod som renar från all orättfärdighet. Vi bara tackar dig för att på grund av ditt blod så kan vi komma frimodigt inför nådens tron. Precis som Leif läste här innan vi började, far. Vi bara tackar dig för att vi kan komma inför dig, Herre. Därför att det finns frihet ifrån synd i det blodet. Tackar dig för att det finns förlåtelse från synd idag. Därför att vi kan stå rena inför dig. Precis som vi aldrig hade gjort någonting på grund av Jesus Kristus ikväll, Herre. Vi prisar dig för det. Vi bara tackar dig för den här kvällen, Herre. Vi tackar dig för varje bibelord som vi ska läsa. Vi tackar dig för varje text som vi kommer läsa. Vi bara tackar dig för uppenbarelse ikväll, Herre. Vi tackar dig för liv i skrifterna ikväll, Herre. Vi tackar dig för att människor ska få bli berörda av din ande ikväll, Herre. Jesus, vi förväntar oss att din ande ska röra vid våra hjärtan igen. Att vi ska gå härifrån förvandlade, att vi ska bli förändrade. Att vi ska få bli mer lika dig, Jesus, ikväll. Vi prisar dig för det. Vi tackar dig för den här kvällen. Vi bara lägger det här mötet i dina händer. Vi ber om din nåd över våra liv. Vi ber om din kraft och din smörjelse ska få verksam i våra liv där, i Jesu namn. Tack, Herre. Vi bara prisar dig för det i Jesu namn. I Jesu namn. Amen, amen. Halleluja, tack för att ni är här ikväll. Ni är varmt välkomna. Tack för att jag fick komma tillbaks. Det är alltid kul att vara här, tycker jag. Så, ett par gånger om året så dyker jag upp och stör. Rör runt i grytan lite, eller vad säger vi? Nej, skämt åsido. Jag trodde du skulle ta min predikan här ikväll när du började läsa bibelord. Men vi kommer att titta lite på... Du hjälper mig med det. Kanon, tack. Jag dricker gärna lite vatten här när vi pratar så här. Tala lite om synd. Vi ska tala lite om tre tecken på vad en hälsosam kristen är. Det finns jättemånga saker man kanske skulle kunna lista med. Jag har ju bara 4,5 timme ikväll. Så. Eller 1,5 timme. Nej, vad var det? Någon halvtimme här i alla fall. Så jag vill bara titta lite på några saker som vi skulle kunna... Det är ju mycket tal om idag att man ska leva hälsosamt. Man ska äta rätt. Man ska motionera. Och vi är så måna om att ta hand om vårt yttre tempel, alltså vår kropp och sådär. Vi är så väldigt måna om att ta hand om det. En del är mindre noggranna med det, men det kan vi lämna ikväll. Men som sagt, det är oftast mycket prat om hur vi ska ta hand om vår fysiska kropp. Och det är jätteviktigt. Jag tror att det är jätteviktigt. Men ibland så blir det på bekostnad av att vi glömmer vårt andliga liv. Och vi glömmer vad som är hälsosamt för oss. Man skulle kunna ta upp många saker ikväll, men jag vill bara beröra tre olika saker. Som jag bara fick på mitt hjärta när jag var ute och bad den här morse här. Vi kan börja i Lukas kapitel 24 och välkända versar. Detta är efter Jesus hade visat sig för lärjungarna på Emmausvägen. Från vers 44 så står det så här. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till de här lärjungarna: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå ifrån de döda. Att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Amen. Det är kända verser självklart. Men det står några saker här som jag vill bara lyfta här. Det första punkten som jag vill dela med här ikväll är att en sund kristen är snabb att omvända sig. Jag tror att det är ett tecken på att du har en god relation med Jesus. Vi kommer alla att göra fel. Vi vet att den största självklart är dagen när vi vänder om till Jesus för första gången. Vi säger: Jesus, fräls mig. Jesus, rena mig i mitt blod. Jag ser att jag har gått vilse. Jag är förlorad och jag behöver en frälsare. Och Jesus var den som dog för våra synder. Det står här att han skulle lida. Det betyder att han skulle dö för oss. Men att han inte stannade i graven utan också uppstod 3 dagar senare. Och det är också en del av det som vi kommer att titta på ikväll. Men att syndernas förlåtelse, att det skulle predikas omvändelse. Omvändelse är inte bara någonting vi gör första gången vi möter Jesus. Utan det är ett liv som vi lever. Vi kommer alltid att trampa i klaveret, eller är det så man säger på svenska? Vi kommer alltid att göra fel så länge vi bor på den här jorden. Men det är inte så att vi förlorar vår frälsning varenda gång. Men däremot så behöver vi be Jesus om förlåtelse. Vi behöver att hans blod renar oss igen. Vi säger saker till dem som är närmast oss, familjemedlemmar, barnen, frugan. Är det bara jag som kanske har gjort det? Jag vet inte. Ja, det är inga händer där, så det är väl bara jag då. Alla andra är perfekta här inne. Det är så skönt att veta att jag är bland härligt perfekta kristna. Vad trevligt. Kan ni ha lite umbärande med mig ikväll då? Att jag är inte perfekt. Jag behöver lite nåd. Jag behöver lite hjälp. Och skämt åsido. Men ni förstår vad jag menar. Men synd är någonting som separerar oss från Gud. Självklart så är det första gången så var vi förlorade. Vi var separerade från Gud. Och vi behövde en frälsare. Och vi behövde vända oss till korset. Vi behövde vända oss ifrån världen. Och vi behöver vända oss till korset och säga: Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag behöver att du som dog för mig. Du som betalade mina synders pris, om man säger så. Jag behöver din förlåtelse. Jag behöver att du renar mig i ditt blod. Men synd separerar oss ifrån Gud. Det är någonting. Om vi märker att det blir lite tyst, kan man säga, på insidan. Då är det dags att bara säga: Jesus, är det någonting jag behöver omvända? Kanske jag har gjort någonting. Kanske inte så utifrån fruktan. Men ändå en sundhet att vi vänder våra tankar inåt. Och så säger: Jesus, är det någonting jag behöver be dig om förlåtelse? Och det kanske är någonting att den helige ande påminner dig om. Det är den här situationen. Och ibland kanske man behöver ringa någon. Och säga: du, jag bar mig så dumt åt. Ibland behöver vi göra upp med människor också. Vi kanske gjorde någonting dumt. Och man kanske behöver be förlåt. Gud, det var så här att jag gjorde det här. Och jag ber så mycket om ursäkt. Jag ber så mycket om förlåtelse. Förlåter du mig? Det behöver inte vara större än så. Men ibland så kan det bli större konsekvenser också. Och konsekvenserna kanske vi ibland inte kan undvika. Men vi kan alltid få förlåtelse, det tror jag. Som vi vet så är Johannes 16, vers 8 och 9. Vi behöver inte gå till alla verser där. Men det står att synd är framför allt att vi inte tror på namnet Jesus. Och det är den största synden. Vi vill gärna ha en lista på vad som är okej och vad som inte är okej. Vi gillar listor. Vi gillar. För nu är jag okej och nu är jag inte okej. Så det blir väldigt konkret för oss. Men den största synden är att vi inte lever i gemenskap med. Att vi inte sagt ja till Jesus. Johannes 16, vers 8 och 9. Den helige ande kom för att övervisa världen om synden. Och den synden är att de inte har trott på mitt namn, säger Bibeln där. Hebreerbrevet, vi kan då slå upp den versen nu. Hebreerbrevet 12. Om du har Bibel får du jättegärna följa med här ikväll. Hebreerbrevet 12. Vi har en mansgrupp på tisdagskvällar i Hope Church. Och jag märker att jag växte upp med en fysisk bibel, men nu är det många som växer upp med telefonen, med bibeln på telefonen. Och då blir det helt plötsligt lite krångligt att slå i bibeln, för man tänker inte på vilken ordning böcker, man bara pekar på skärmen så trycker man vilken bok och så här. Men det är jättebra att se deras hunger. De får en fysisk bibel och de får sitta där och kämpa lite. Det är jättebra. Jag tror att det kommer en dag då alla appar och sånt kommer att försvinna. Då vill du till att du har en fysisk kopia som du kan gå och leta i. Jag är själv slarvig ibland. Jag har använt paddan här när jag har varit och predikat. Bara för att jag börjar bli äldre. Och jag märker att dels kan man göra saker större och så kan man också se det så mycket lättare. Men så här står det i Hebreerbrevet. Kapitel 12 och vers 1 och 2. Men nu har vi... när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdar han korset utan att bry sig om skammen. Det sjöng vi om här också innan. Att han gav upp. Han var herre, men han gav upp. Nu kommer jag inte ihåg, jag är inte jätteduktig på sången, men ni vet vilken sång jag pratar om. Amen. Det var så många sånger som faktiskt berörde det som jag ska tala om ikväll. Fantastiskt. Att nå den glädjen som låg framför honom, uthärdar han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Men här står det att vi ska lägga undan särskilt synden. Lägg undan varje vikt, står det på engelska. Vi ska även lägga undan vikter. Det är inte säkert att allting är synd. Men en del är bara äter tiden. En del kanske bara distraherar oss. Det finns så många saker, men här står det framförallt synden. Men kanske också det som bara, det gör oss långsammare i loppet. Paulus använder ofta den bilden, eller på några ställen, han använder bilden av en idrottsman. Det är lopp som vi har framför oss. Vi tävlar inte mot varandra, vi håller inte på att tävla och så slår vi armbågar i varandra. Utan du har ett lopp, du har ett lopp och du har ett lopp. Och du springer för att vinna en segerkrans. Det står att vi ska springa så. Och här så säger han då, lägg undan varje vikt. Och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss. Det blir liksom, jag vet inte om ni har varit i havet någon gång och simmat sådär. Ska man dyka ner till havet eller på botten där. Jag gillar att vara ute vid klippor och sådär. Men då finns det tång. Och man kan fastna i den där tången. Den kan fastna i fötter och alla möjliga saker. Men det är så lätt att den bara snärjer far. Det är ingen fara, man kan bara simma ur. Men ändå, det är så lätt att det bara slingrar sig ut fötter och sådana saker. Bara för att en liten enkel bild kanske. Men det är så lätt att det är sådana här små saker som bara kommer in i livet. Vi tänker kanske inte mycket på det när det kommer. Men synden är så deceptive, vad säger man? Alltså den ser så fin ut på utsidan. Men frukten av det kommer bara producera död. Amen. Första Korintierbrevet. Vi kan titta på några verser också. Kapitel 15. Första Korintierbrevet, kapitel 15. Och från vers 3 och 4 står det så här. Jag förde vidare till er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Vem var det som dog för våra synder? Det var Jesus. Jesus Kristus dog för våra synder. Det var ingen kuggfråga här. Det var en väldigt enkel fråga. Vem var det som dog för våra synder? Det var Jesus som dog för våra. Hur mycket behöver du och jag lägga till det? Nada. Zero. Inget. Nothing. Jesus dog för våra synder. Ni kan fortsätta läsa här. Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och han visade sig för Kefas och det fortsatte där. Men det var evangeliet i sin kärna. Att Jesus dog för våra synder. Han begravdes och han uppstod på den tredje dagen. Vi kan fortsätta läsa några verser från vers 12 och framåt. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått ifrån de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte fanns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Och även er tro är meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat om att Gud har uppväckt Kristus. Han som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått ifrån de döda. Amen. Här är evangeliet som bara förklarar så enkelt. Att om Jesus dog för oss så finns det frihet ifrån synd. Om Jesus inte hade dött och inte uppstått, då hade vi varit de mest ömkliga personerna. Men nu har han faktiskt uppstått och vi är inte längre kvar i våra synder. När vi säger ja till den gåva som Gud håller fram. Så det är fantastiska verser här som Paulus försvarar evangeliet med. Så när vi läser Guds ord så är det inte så att vi försvarar våran. När vi upptäcker att vi har fel, när vi läser Guds ord och det pekar på någonting i våra liv, så är det inte så att vi försöker försvara vår livsstil och försöker förklara bort det, utan vi låter den heliga ande verkar i oss. Och så ser vi att Jesus, jag ser att jag är fel här. Jag omvänder mig. Jag vänder mig till dig just nu. Jag ber om din förlåtelse. Istället för att fightas för en livsstil som jag kanske är motsatt till vad Bibeln säger. Jag vet inte om ni har märkt det. Kanske framförallt mer över i USA. Så de här contemporary churches, alltså de här mer moderna församlingarna. Man har blivit rädd för att använda vissa ord. Synd är ett av dem. Jag hörde om en predikant som inte vill tala om korset och blodet på påsk. Det börjar bli svårt för mig att predika om jag ska inte få använda synd, kors och blod på påsken i alla fall. Det blir en jobbig söndag för mig, kan jag säga. Så det finns en medvetenhet om att tona ner budskapet. Man vill inte störa. Men evangeliet i sig är en stötesten. För det visar att vi är fel. Det visar att vi har gått vilse. Det visar att vi behöver en frälsare. Det visar att vi är i behov av att någon utifrån hjälper oss. Vi har ett problem som vi inte kan lösa. Vi bad för vissa bönämnen här innan. Och jag gör inte lätt utav dem nu. Men det största problemet som vi har är redan tagit hand om. Sen behöver det manifesteras i de här olika situationerna. Synden var vårt största problem. Synden var det som separerade oss från Gud. Synden var det som höll oss ifrån gemenskap med Gud. Om man då börjar tumma på det och säga vi kan inte använda synd, utan man kallar det misstag eller man kallar det någonting annat gulligt. Egentligen så är det inte så dåligt. Vi ska leva vårt bästa liv nu. Mitt bästa liv väntar på mig. Det sjöng vi här om också här. Vi är på väg någonstans som är betydligt mycket bättre än det liv som vi lever här. Amen. Vi är på väg att spendera evigheten med kungars kung och herrarnas herre. Vi är på väg att spendera evigheten i himlen med Jesus. Amen. Amen. Ibland så tappar vi tappar sikten. Vi bara vet att vi är kristna och vi har det mysigt och gott i Sverige här. Vi har inte så mycket förföljelse, så det är ganska allmänt trevligt. Men för de som lever i situationer där det är väldigt hårt, där är det betydligt bättre att gå hem och vara med Jesus. Vi kan leva ett trevligt liv här. Men jag tror inte det är ett tillfredsställande liv som jämför, om vi jämför med den närheten som vi kan ha till Jesus. Så man börjar forma gudstjänsterna efter att inte stöta besökare. Man börjar leka med tanken att vårt bästa liv är här och nu. Vi ska ha ett fint hus, vi ska ha en fin bil. Man ska arbeta på sitt äktenskap, vilket är jättebra i sig. Det är jättebra att man har bra äktenskap. Men om det blir hela fokuset, att allt vi gör och lever för är vårt nu, då tappar man sikte av det som är faktiskt viktigare, och det är evigheten. Jag vet inte om ni har sett illustrationen. Det är ett rep som är väldigt långt. Och i början av repet så finns det en liten röd tejpbit. Och det representerar det liv som vi lever här. Men de andra flera meter med rep som är borta, det är evigheten. Vi har en liten stund här på den här jorden. Om inte du och jag får tag på lösningen utav synden som är problemet, så kommer den här långa biten som kommer efter röda tejpen att vara väldigt jobbig. Den kommer vara i separation ifrån Gud för evighet. Holger Nilsson, han introducerade mig till en trevlig predikant. Jag hittar bara några citat ifrån honom. Det blir på engelska, men jag hoppas att ni kan hänga med lite. Det står så här: Is it not clear? Martin Lloyd-Jones heter han. Han känner du. Ja. Han sa så här: Is it not clear that the decadent periods of eras in history of the church has always been those periods when preaching has declined? What is it that always heralds the dawn of reformation or of revival? It is renewed preaching. Lite fritt översatt kan man säga så här. Är det inte klart att de perioder där församlingen har gått neråt har alltid varit de perioder då predikandet har gått neråt? Att man har tummat på de här. Man har hållit tillbaks på doktrinen. Man har hållit tillbaks på sanningarna i Guds ord. Vad är det som annonserar gryningen utav reformation och väckelse? Det är förnyad predikan. Predikan är kraftord, utav Guds ord. Så vi ser om vi hittar ett till här. The most urgent need in the Christian church today is true preaching. And as it is the greatest and the most urgent need in the church, it is obviously the greatest need to the world also. It says the mest urgent, vad säger man på svenska? Det mest påviktiga behovet i den kristna kyrkan idag är sann predikan. Och är det inte det största och det mest nödvändiga behovet i kyrkan, så är det också tydligt att det också är det största behovet för världen att få höra sann predikan. Jag ska nog inte översätta mer saker ikväll, känna. Amen, amen. Men jag blev en kille som verkligen har förstått vad det är. Han, ja, ni får lyssna till Holger kanske, han kan mer om personen. Men att han hade sån förståelse av att det är Guds ord som måste predikas. Han undervisade och predikade och människor kom hungriga. Och människors liv blev förvandlade. Inte därför att han såg så kanske häftig ut på utsidan kanske, utan att kraften i Guds ord. Människorna fick tag på sanningen ifrån Guds ord och blev satta fria. Oomvänd synd kommer att leda oss in i två diken, och det är antingen världslighet eller också religiös stolthet. Världslighet, om vi inte omvänder oss ifrån världen, om vi inte omvänder oss ifrån våra synder, så kommer det bli ett dike där vi ser likadana ut. Men vi sjunger här just om en helig Gud. Han är separat, han är a cut above, säger man på engelska. Han är helig. Och vi kan inte bara komma till honom hur som helst. Utan vi måste ha rena hjärtan. Vi måste ha rena händer, talas om i saltaren. Och det är de som får se Gud. Ett annat dike är religiös stolthet. Man börjar jämföra sig och säga, jag är inte lika dålig som honom över där borta. Och så börjar man jämföra sig och så tror man att i sin egen rättfärdighet så kan man komma till Gud. Vår egen rättfärdighet är som smutsiga kläder när jämför med den rättfärdighet som kommer från Jesus. Det är endast genom hans blod som vi kan ha vita kläder när vi står inför honom. Det är endast när Jesus har fått betala priset för våra synder som vi kan stå med frimodighet inför den levande guden. Och så som du läste här innan, om att vi kan komma inför nådens tron. Vi har ett föredöme. Han var frestad i allt, dock utan synd. Jesus var utan synd. Han är vårt exempel. Han är vår förebild. Romarbrevet. Som sagt, det här är en pågående process. Det är någonting vi behöver arbeta på och vara känsliga för när den helige ande påpekar någonting. Romarbrevet 6:23 säger så att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Amen. En fantastisk gåva. Syndens lön är döden. Det är inte bara för världen utan för alla. Syndens lön är döden. Det är verkligheten utav det. Det är därför vi inte vill prata om det här, för det blir lite obekvämt. Men syndens lön är döden. Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det finns inte en person i detta rum som inte har varit i den situationen. Men vi kan bli upprättade igen. Vi kan få en gemenskap med Gud igen. Vi kan få tillbaka härligheten. Vi kan vandra med Jesus idag. Amen. När Jesus dog för våra synder så var det en verklighet som vi kan få del av. Första Johannes 1:9-10 säger, om vi bekänner våra synder. Men det vill ju till att vi bekänner dem då. Inte gömmer dem och sådär. Jag har tänkt på mycket utav de här många, det kom fram många amerikanska predikanter nu som hamnar i hot water. Många åker till fängelse faktiskt också på grund av deras synd. Och det är precis de här två dikena man hamnar i. Religiös stolthet. Man ser sig själv som någonting annat. Man tror högre om sig själv. Och då blir det väldigt svårt att böja sig. Men om man, när man var liten, kunde säga Jesus förlåt mig, Jesus rena mig. Om man kunde ta itu med det då kanske man inte hade varit på framsidan av tidningar och nyhetssändningar nu längre när man har församlingar på stora. Och jag försöker, det är inte det att jag vill hänga ut predikanten, men vi ska ta det som en varning. Det kan hända vem som helst. Det är ingen som är utan räckhåll för synden, om man säger så. den snärjer oss och det kan dra oss in. Men det står att också att om vi säger att vi inte har syndar, så gör vi honom till lögnare, står det. Och Guds ord förblir inte i oss. Första Johannes 9, 1 och 9 och 10. Romarbrevet 5, 8 säger att Gud bevisar sin kärlek till oss i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var syndare. Du kanske säger det här, ja, jag har begått synd då. Jag vet inte om Gud verkligen kan förlåta mig. Det finns en synd som Bibeln talar om att vi inte, och det är synd mot den helige ande. All annan synd är förlåtbar. Och det kanske är så att du lyssnar här på tv ikväll, eller du kanske sitter här och det gnager på insidan. Jesus vill förlåta dig. Och Jesus kan förlåta dig. Jesus har betalt priset för din förlåtelse. Amen. Som vi sjöng här också i en sång. Jag tyckte den var så bra. Ni som har blivit förlåtna någonting. Ni får hjälpa mig med orden här. Ja, ni vet vilket. Ja. Men vi sjöng det här innan. Ni som har blivit renare och ni som har blivit förlåtna eller någonting i den stilen. Prisa Herren. Amen. Och det är någonting som händer. David talar om det också. Ge mig på nytt en frimodig ande. Gör mig ren igen så jag kan prisa dig på nytt. Amen. Det är någonting som händer när vi förstår att vi har fått våra synder förlåtna. Amen. Amen. Så jag tror att det är ett tecken på att man är en hälsosam kristen. Man vill vara snabb. Man vill inte att ens relation med Jesus ska ta skada. Man vill inte bedröva den helige ande. Man vill inte leva utan vetskapen och närheten till Jesus Kristus. Amen. Så det är nummer ett. Nummer två tänkte jag på. Jag tror att... Nu håller jag spänningen här. Det är ett hjärta för de förlorade. Jag tror att det är ett sundhetstecken på en troende. Att vi har hjärta för de som inte känner Jesus. Ofta är det första som kanske försvinner. Vi börjar tänka på våra egna schema. Det är så lätt att man bara kör på. Arbetet tar allting. Man ska skjutsa barn. Man ska handla grönsaker. Eller på att säga, veckohandla alla möjliga de här sakerna. Och på något sätt så hamnar en döende, en förlorad värld vid sidan om på något sätt. Och det är så lätt. Och det är problemet då när vi blir likgiltiga inför det ofrälstas evighet. Vi har alla stått i den situationen. Men jag tror att det är någonting som kännetecknar en hälsosam kristen. Att det finns ett concern. Det finns någonting i våra hjärtan som bara, hur är det med min granne? Hur är det med mina föräldrar? Hur är det med mina syskon? Har de en relation med Jesus? Känner de Jesus? Det måste finnas någonting som drar i våra hjärtan när vi möter personer. Att man börjar leta efter tillfällen. Finns det någon möjlighet att komma in med evangeliet här? Jag tror att det är ett sundhetstecken. När man har arbetskamrater som man kanske vet inte är frälsta. Men i baktanken så ligger alltid det där. Finns det någon möjlighet? Jag var på ett tak här och jag visste att det är normalt inte killar som jag jobbar med. Men jag vet att den här killen, han bara tar över arbetsplatsen normalt. Han är väldigt högljudd. Han är ung och högljudd och pratar. Och inte alltid bra saker han pratar om. Så jag vill inte gå under det. Jag bara visste, Jesus, öppna en dörr för evangeliet. Jag bara satt i min bil och bara Jesus, öppna en dörr för evangeliet. Ingen lång bön, men bara, jag vill inte bara gå under det när han kommer med sina... Med sina skämt. Det är inget farligt. Han är som han är. Och det är jättehärligt att han är som han är. Det är jättekul att jobba med honom. Det händer saker. Det går lite för fort ibland. Men det är kul. Det är roligt. När man är 51 år gammal och ska hänga med de här 20-åringarna. Då blir det en liten utmaning. Man taggar till lite extra. Så det blir lite kul på jobbet. Men den här killen, han bara slängde ur sig liksom. Jag vet inte riktigt exakt hur han kom in på det. Men han började prata om synd. vad vet du om det är Ralf? Slängde han ur sig till mig då? Men det var ju fel kille att lämna det till. Jag var redo. Jag bara väntade på det här tillfället. Men den här killen, jag vet allt om synd. Inte allt om synd. Men jag sa att jag vet mycket väl vad synd är. Jag är bland de största syndarna på den här arbetsplatsen. Men jag vet också vem det är som kan sätta mig fri från synden. Och så sa han att du kanske letar efter en lista här på saker som jag har gjort som är de värsta. Jag ska tala om, för det värsta synden jag har begått, det är att jag inte trodde på namnet Jesus. Han sa, jag blir obekväm nu. Kan vi prata om något annat? Och han blev tyst. Men vi får bara ta de här tillfällena. Det var ingen stor bön, det var inget märkvärdigt. Men jag ville bara tala om för dem att Jesus älskar dem. Jag fick tillfälle att bara dela några, och fick de här hjulen att börja snurra in i hans huvud. Och vi får vara redo. Det är inte alltid. Man missar ju alltid tillfällen. Det är inte det. Men det finns ändå någonting i mig som säger bara, Jesus, då måste få höra om dig. Amen. Har du det i hjärtat? Har du det i ditt hjärta? Finns det när det gäller grannarna? Du kanske sitter hemma och väntar när de ska gå ut och hämta posten. Då går du ut och hämtar posten också. Bara för att bygga lite. Jag vet inte, svenskar är lite tillbakadragna. Jag märkte det när jag kom hem. De ville inte hälsa på mig i Sjunden. Det tog några år innan vi fick dem till att börja vinka så där i Sjunden. Men vi har brutit igenom det. De cyklar ju inte i diket hellre än att lyfta handen i alla fall. Det är fint. Men man tar de här tillfällena. Grannen är ute och hämtar posten. Då går man över och pratar med dem lite grann. Ni kanske har bott på länge på samma ställe. Men för en som kommer utifrån så tar man de här tillfällena. En man som bor tvärs över gatan nu. Han kom ut. Jag såg att hans fru hade blivit hämtad med ambulansen. Tidigare på helgen så hade jag möjlighet att bara prata med dem. Så jag kom ut och så frågade, hur är det med din fru? Och så frågade jag om jag kunde be för henne då, genom honom. Men man tar de där små tillfällena. Det är inget märkvärdigt. Men med frimodighet så ber man om att en dörr ska öppnas. Och så går man igenom när man får möjligheten. Och Gud kommer använda dig som du är. Du är annorlunda än jag. Jag är inte dig. Vi är alla olika, som man brukar säga. En del är mer olika. Men det är fantastiskt. Så Gud kommer använda dig så som du är. Det finns inget rätt eller fel sätt, utan huvudsaken är att du ställer dig och gör dig tillgänglig. Att du har ett hjärta. Jesus, låt mig få nå ut med evangeliet. Kanske jag får be för någon. Kanske jag får bara nämna ditt namn. Kanske jag har ett litet traktat som man kan dela ut. Och det blir en livsstil istället för någonting som vi bara gör mellan 8 och 10 på fredagskvällar. Amen. Det är tyst där inne ikväll. Men det är för att ni tänker, tror jag, eller? Visst är det härligt? Och då börjar jag tänka, hur kan jag göra? Jag var ute i Kvillsfors för några veckor sedan. Och en av dem som var där och lyssnade, hon blev så inspirerad av predikan. Så hon visste inte riktigt vad hon skulle göra. Men hon tog och bakade kakor. Tror jag, någon bakelse eller någonting. Och gick över till sin granne. Och fick möjlighet att dela evangeliet. Och fick faktiskt be för båda dem i huset. Hon hade sånt hjärta för dem. Men hon visste inte, hur kom jag in? Jag kan inte bara bryta ner dörren och be för dem. Men en kaka öppnade deras hjärtan. Och hon sa, du får jättegärna komma tillbaka. Visst är det härligt? Det var ingen stor grej. Alla kan baka kakor. Nej, det höll jag på att säga. Men inte alla kan baka kakor. Det var fel. Men alla kan göra någonting. Någon liten grej. Som öppnar en människas hjärta för evangeliet. Amen. Jag tror att han vill ge dig frimodighet. Matteus 4:19 säger att han sa till lärjungarna, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de sina nät. Han talade ett språk till de här lärjungarna som de förstod. De var fiskare, de höll på med nät, men nu ska ni byta, ni ska fiska någonting annat. Jag tror att Gud kommer använda den som du är. Det finns saker som du är duktig på, och det finns saker som du kan använda genom det att nå människor. Fixa bilar eller något, vad som helst, jag vet inte. Men det finns någonting. Jag gillar att vara ute i skog och mark. Jag gillar att jaga och fiska. Och det finns många som inte följer med mig till kyrkan. Men det är inga problem att ta med dem till ån eller till ett jakttorn. Eller bara säga. Och ett jakttorn kan man sitta. Man måste vara tyst och man måste sitta och tänka. Kan man tala om livet? Kan man tala om Jesus? Och så blir det enkelt. Det blir lite mer avdramatiserat. Kom till den här kyrkan. Jag kan inte komma med på ditt bröllop, för jag måste sätta upp för dig det event som vi i vår kyrka ska ha. Min kompis som jag jobbar med just nu, han brukar ta den här berättelsen. Han bli inbjuden och följa med på en hockeymatch eller någonting. Men han sa att jag kan inte följa med för jag ska sätta upp förbereda i kyrkan för någonting som jag ska bjuda in dig till. Det blir liksom lite tokigt då, eller hur? Jag vill bjuda med dig till kyrkan. Jag vill att du ska få höra om Jesus. Men jag kan inte följa med dig till hockeymatchen. Därför att jag ska förbereda i kyrkan så att jag kan bjuda med dig till kyrkan. Ja. Ni förstår hur tokigt det blir. Och ibland så har vi så bråttom. Vi bara jagar på. Det är alla våra saker som vi ska göra. Och så missar vi. Precis som när Jesus bad för mannen som var blind. Han bad första gången. Så Jesus frågade, ser du? Jag ser människorna, men de är som träd. Och ibland så ser vi knappt alla träd för skogen. Skogen är i vägen liksom, vi ser inte träd. Det blir liksom bara en grå massa där ute. Men jag tror att, precis som vi läste här innan, att Jesus öppnade deras sinne. Jag tror att Jesus vill öppna ditt hjärta ikväll och börja se människor. Precis som de här bönämna innan. Så ser Jesus varenda person i Vetlanda. Vi kan inte fatta det. Han ser varenda person på hela jorden. Och hans hjärta går ut. Och han dog lika mycket för var och en utav dem. Det är så ofattbart egentligen att vi inte kan förstå det. Men Guds hjärta blöder och gråter för de här människorna. Och vi behöver ta del av det ibland. Han behöver öppna våra ögon så vi ser människorna, som vi inte bara ser en folkskara. Vi ser en person som lider. Mamman som kämpar med att hålla ihop sin familj. Divorce kanske, skilda kanske. Mannen som har tappat sitt jobb, han vet inte hur han ska ta hand om sina barn. Det finns oändligt. Vad jag läste, jag stod här och skulle tända brasan nu i helgen. Hittade någon gamla Vetlanda tidning. Och så var det bara om folk som är i skuld i Vetlanda. Antal är tusentals människor. Bara i Vetlanda. Som bara håller på att drunkna i skuld. De båda två jobbar. Och bara den här paniken man kan bära på varje dag. Okej, ja, men det är deras eget fel. Nej, det är inte deras eget fel alltid. Ibland så händer saker. Ibland så är det saker som händer som är precis utanför vår kontroll. Ibland så är det vår dumhet. Jag förstår det. Men det är människor som inte har något hopp. Det är människor som behöver möta Jesus. Det är människor som bara ropar i sitt hjärta, hjälp mig. Men de vet inte till vem de ska ropa. Och det är där du kommer in. Jesus säger, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Apostlagärningarna 1:8 säger att, eller det primära syftet egentligen för att den helige ande kommer över oss är för att vi ska vara vittnen för Jesus. Det är det primära. Det är underbart att tala i tungor. Det är underbart att ha bönemöte. Men det primära är så att du och jag kan vara frimodiga vittnen för Jesus Kristus. Och det innebär inte att du blir eskatologidoktor. Jag tycker det är fantastiskt med eskatologi, men det är att du är ett vittne. Du talar om för någon annan vad Jesus har gjort för dig. Och alla ni som sitter där inne har antagligen fått dina synder förlåtna. Du kanske har varit med om när Jesus gjorde någonting i ditt liv. Och det behöver inte vara så komplicerat. Det är bara en liten sak. Du bara, kanske när du stannar och fyller upp bilen, tankar bilen på macken. Och det är någon över på andra sidan. Du kanske känner igen dem, hejar lite. Och så kan man ge sitt snabbt vittnesbörd. Det tar 15 sekunder, 30 sekunder. Men det kanske öppnar en dörr senare. De är i en svår situation och det är just dig de ringer. Kan du be för mig? Jag behöver hjälp. Amen. Hör ni mitt hjärta idag? Hör ni Guds hjärta? Amen. Uppenbarelseboken 2:4, ni vet att Jesus talar och förmana församlingen. Ni har övergett den första kärleken. Vänd om och gör dina första gärningar. Jag tänkte på det då. När jag var nyfrälst så var jag mycket mer frimodig. För jag visste inte så mycket. Man hade mött Jesus. Och jag tror att vi alla behöver vända tillbaka till just den och göra dem gärna. Att bara tala om Jesus med människor. Bara vittna om Jesus. Han älskar dig. Han dog för dig. Han vill sätta dig fri. Du behöver inte släpa runt på den här ryggsäcken. Det finns någon som tog den där synden. Det finns någon som gav sitt liv på dig, för dig på korset. Amen. Och vi behöver bara uppliva den där första kärleken igen. Så kom Jesus också med en stark förmaning och sa: annars flyttar jag din ljusstake. Och det är en församling som man talar. En församling som tappar hjärtat för att nå de förlorade. Det kommer en tid när Jesus kommer att faktiskt flytta församlingsstaken, eller ljusstaken. Och det är inte en förmaning till den här församlingen, utan det är generellt alla församlingar. Det är inte, jag hoppas ni inte tar det som det, utan ni förstår vad jag menar. Nummer tre som jag ville bara så första var att vi är snabba att vända om. Nummer två, det är att vi har ett hjärta för de förlorade. Nummer tre, vi älskar och vi längtar efter hans återkomst faktiskt. Vi kan gå till andra Timoteusbrevet kapitel 4, vers 6-8. Om du vill följa med dit. Så andra Timoteusbrevet. 4, 6-8. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar rättfärdighetens segerkrans. Den som Herren, den rättfärdige domaren, ska ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Amen. Det är ett fantastiskt löfte. Det här är kopplat till dina belöningar faktiskt en dag. En dag kommer du att stå inför Kristi domstol. Och det här kommer ges till dig. Om du faktiskt längtar efter hans återkomst. Det finns en belöning. Bara för att längta. Så viktigt var det att Jesus faktiskt la in det som en belöning inför Kristi domstol. Att längta efter hans tillkomst. Jag vet inte om du har märkt. Jag möter människor ibland. Jag talar ju ganska ofta om eskatologi och att Jesus kommer tillbaka. Man möter människor som älskar Jesus. Men man är inte riktigt säker på att man vill att Jesus kommer tillbaka. Vi har ganska roligt utan honom. Amen. Jag tror inte det gäller er. Men det finns sammanhang där man är lite tveksam. Ja, men kom inte än. Jag förstår att om du är ung, det finns saker som man vill uppleva i livet. Man vill lyfta sig och alla de här fantastiska sakerna. Men jämfört med att få stå framför Jesus Kristus i hans härlighet. Det finns inget. There's nothing like it. Det finns inget annat bättre. Det är allt det som vi tycker är fantastiskt här på den här jorden kommer att bleka instantaneously. Det kommer bara ingenting av vår uppmärksamhet längre. När vi står framför Jesus. Han kommer i sin härlighet. Så det finns människor som älskar Jesus men vill inte att han ska komma. I alla fall inte än. Inte just nu, inte den här veckan. Jag har ju precis planer på att bygga ett hus. Jag vill gärna bygga färdigt det här. Jag har fått ett fint jobb. Min bil. Den är så mysig att köra alltså. Den är helt ny. 25 års modell. Den går så bra. Amen. Men jämför det med Jesus Kristus. Han kommer i sin härlighet med änglarna. Om jag kommer med dig tillbaka en dag. Det är fantastiskt. Eller uppryckandet. Nothing compares to it. Det finns inget annat. En del tar det nästan som att vi ska på bröllop. Inte bröllop utan begravning. Men vi ska faktiskt på bröllop. Det är skillnad. En del tänker nästan som att Jesus återkomst är att det blir sju år begravning där uppe. Men det är inte det. Först är det en uppståndelse och sen ska vi till bröllop. Det är fest. Det är fantastiskt i himlen. Amen. Ibland så har vi fått det lite om barfoten tror jag där. Men i alla fall, det är ett tyst budskap. I många församlingar så vill man kanske inte prata om det. Ni är en fantastisk församling. Ni talar ganska ofta om det. Men det är ju faktiskt så att om din församling inte undervisar om det här så kanske de skäl dig från din belöning. För om du inte vet att du faktiskt ska längta och älska hans tillkommelse så är det faktiskt så att vi missar vår belöning en dag. Amen. Som sagt, det är så viktigt att Jesus la in det som en av belöningarna vid Kristi domstol. Det handlar inte om vår frälsning, men däremot så är det belöning som det står om. Och det finns faktiskt inte ett helt, vi kan inte predika ett helt evangelium om vi inte talar om Jesu återkomst. Vi kan inte predika ett helt evangelium utan att tala om att Jesus faktiskt kommer tillbaka. Uppfyllelsen är ju, det är uppfyllelsen utav att det han faktiskt dog för en dag. Uppståndelsen av de här bitarna och att Jesus kommer och regerar. Det är uppfyllelsen varför Jesus dog faktiskt. Så om vi undanhåller den biten så predikar vi bara en del av sanningen. Det är inte fel det vi säger, men inte hela sanningen. Som sagt, alla de här tre punkterna som jag har delat här, att vi ska vara snabba och vända om. Det visar på att vi lever ett liv där vi överkommer synden. Vi lever ett överkommande liv. Att vi har ett hjärta. Det är alla tre bär med sig faktiskt belöningar när vi står inför Kristi domstol. Det är därför de här sakerna är viktiga, tror jag. Och jag tror att det är viktigt att vi håller dem. Ibland så missar vi det som är viktigt i allt det som vi håller på med i våra kyrkor. Det blir bara program, det blir bara verksamhet. Men om vi tittar till vad Bibeln faktiskt belönar den troende för, så kan man faktiskt leva med en helt ny målmedvetenhet. Man kan leva med en helt ny övertygelse. Och man kan faktiskt sålla bort det som bara skäl tid från att göra det som Gud vill att vi ska göra. Amen. Amen. Uppenbarelseboken 22:12. Vi kan bara sluta med den versen där. Ni känner till versen, men jag behöver läsa den innan till här. 22 vers 12 står det så här. Se, jag kommer snart och jag har med min lön. Ha min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Och det är inte för att trycka till dig. Nej, som är frälst så kommer du stå inför Kristi domstol en dag. Och det är, vi gör räkenskap. Men många av oss kanske får uppleva att sakerna brinner upp. Men det är så att vi ska bygga med det som är ädelt. Ädla stenar, guld och silver. Och det är det som kommer att förhärliga Gud. Och vi vill att våra liv ska förhärliga honom, eller hur? Skulle du vilja stå upp med mig så ska vi avsluta här lite. Halleluja. Fader, vi bara tackar dig för den här kvällen. Vi bara tackar dig för att vi kan vända våra hjärtan till dig just nu. Vi tackar dig för att du, Jesus, gav ditt liv för oss på korset. Du lät ditt blod rinna, och jag tackar dig för att idag så finns det renhet genom ditt blod där. Vi tackar dig för det. Jag ber för varje person som är här inne och varje person som har möjlighet att lyssna på tv här. Jag bara tackar dig för att du rör vid deras hjärtan just nu. Jag bara talar speciellt till dem som kanske inte känner Jesus. Om du lyssnar här, kanske här inne ikväll eller också på YouTube lite längre senare. Jag vill bara ställa dig en fråga. Hur har du det med Jesus? Känner du honom? Det är dags att verkligen ge ditt hjärta till honom. Han älskar dig, han gav sitt liv för dig. Och jag tror, precis som Bibeln, som vi talar lite om här, att Jesus kommer tillbaka en dag. Och jag tror att han älskar dig så mycket. Han vill att du ska vara redo när han kommer tillbaka. Frågan är du redo? Det är väldigt enkelt att bli redo. Det är enkelt att säga, Jesus, kom in i mitt hjärta. Jesus, fräls mig. Jesus, låt ditt blod rena mig från min synd. Så kan du få en upprättad relation med honom igen. Fader, vi bara ber för de personer som kanske har möjlighet att lyssna lite senare eller även här ikväll, Herre. Be att du rör vid deras hjärtan på ditt speciella sätt, Herre. Fader, vi bara tackar också för var person som är här inne, Herre. Jag bara tackar dig för att du vill hjälpa oss att vända om till dig. Jesus, där vi kanske varit ovilliga att nå ut med evangeliet. Där vi kanske varit ovilliga att sträcka oss efter att nå ut med evangeliet till våra vänner, våra familj eller grannar, Herre. Jesus, vi vänder om ifrån dig. Jesus, ge oss ett hjärta. Låt ditt hjärta bulta starkare än vad fruktan är för människor. I Jesu namn, Fader. Vi bara tackar dig för det. Jesus, vi tillber dig och prisar dig just nu. Helige Ande, vi tackar dig för din närvaro. Tack för att du rör vid våra hjärta just nu. Det kanske är någonting som du bara blir påminn om. Du kan bara ta upp det med Jesus. Säg, Jesus, förlåt mig. Jesus, rena mig från det där. Det kanske är någon person som du känner dig uppmanad eller manad till att den här personen ska jag be lite extra för. Jag tror Gud om en öppning för evangeliet. Kanske är du här och talar om att Jesus kommer tillbaka. Kanske skrämmer dig. Men då är det dags att bara säga, Jesus, jag vill vara redo. Jesus, jag vill att mitt liv ska vara redo för dig. Jesus, jag vill älska din tillkommelse. Jesus, jag vill ha mina ögon fäst på dig. Herre, jag bara prisar dig för det. Vi tackar dig för det. Tack för din närvaro just nu. I Jesu namn. Amen. Amen.